Hej alla glada och pigga och trötta och ledsna och alla er däremellan. Och välkomna till Viktigt på riktigt, ännu en ny vecka. Idag kan vi stolt meddela att vi har ingått ett samarbete med tre nya sponsorer. Så från och med idag så kommer alltså Viktigt på riktigt sändas i samarbete med Gud, Buddha och Änglarna. Hoppsan, tjola hejsan.
Tja.
Tja.
Äntligen är vi här igen.
Hur mår du?
Du, jag mår riktigt fint. Jag tycker jag känner att jag mår bättre än jag gjort på länge. Nu igen. Det har ju verkligen varit både värdemässigt, jobbmässigt, mentalt en väldigt skön period. Tycker jag. Det är klart att vårsolen gör sitt till. Jag tror jag längtar efter det här. Det var en ganska taskig vinter. Så det har ju varit skönt att få lite sol. Hur mår du?
Mycket bra. Jag skriver under på allt du precis sa.
Ja, vad härligt. Det, vi tycker ju ofta lika.
Ja, det börjar gå över gränsen här nu, känner jag.
Vi måste börja fightas lite så det händer något här. Så det blir någon effekt.
Vi behöver inte ens prata om hur vi mår. För vi bara känner in med varandra. Nu väl liksom.
Vad har du gjort sen sist?
Mycket känns det som. Även om jag kanske inte har det. Nej, men det känns som att jag har börjat träna. Jag är ju en typisk säsongstränare.
En periodare alltså.
Ja, när våren och sommaren kommer då är jag ganska bra på att träna. Eftersom jag älskar att löpa utomhus.
Där delar vi inte, kan jag säga.
Nej. Men tyvärr då blir det ju ofta så att när hösten kommer och man kan ju fortfarande träna utomhus också, men inte med samma lätthet, då försvinner jag in i någon form av, jag går väl på yoga var annan månad, så jag tränar ju.
Det räcker liksom.
Men sen är det som att när våren kommer, då vaknar jag till. Och vet du, då blir jag också varje vår lite förvånad och glad över hur mycket jag egentligen orkar. För jag tror ju varje gång att nu ska man börja om från noll. Men i morse sprang jag alltså 8 kilometer på 58 minuter. När jag kom tillbaka var helt, alltså jag var mer upprymd av att jag klarade mer än vad jag trodde, än att jag hade liksom genomgått själva prestationen.
Kicken
av att överträffa sig själv.
Den underbart.
Är ju fantastisk i alla lägen.
Definitivt.
Tycker jag.
Och dels att man har övervunnit latmasken. Och sen även övervunnit sin egen tro på sin egen kapacitet.
Eller hur?
Ja. Häftigt.
Det är en jäkla känsla. Så att nu hoppas jag väl att jag, vad är det, 21 gånger?
21 gånger då tror kroppen att, eller då
är det en vana.
Upplever kroppen det som en vana. Och jag har faktiskt testat. Det ligger ganska mycket i det.
Ja.
Så det är inte så dumt.
Nej.
Så nu, eftersom du ska sova över hos mig idag, så är ju planen att vi klockan 5:30 i morgon ska gå ut och träna.
Ja, men det är inget problem.
Nej.
Det fixar ju vi.
Ja.
Du är ju morgonmänniska.
Ja.
Och jag måste ändå upp och jobba.
Ja.
Så det är klart vi fixar det.
Absolut.
Och sen så har ju du varit och föreläst på mitt jobb.
Ja, det var ju lite kul. Det var väldigt kul. Men speciellt eftersom det var någon man känner. Och inte bara känner, utan någon man känner för. Som sitter i publiken. Så det var så, på det sättet var det annorlunda. Och på det sättet så kände jag en större nervositet och press än vad jag känner. Jag har alltid en nervositet när jag ska föreläsa, men den är av godo, för det skapar en nerv i mitt framförande som bara är positivt. Men den här gången var det lite mer än positivt, kände jag. För att jag ville ju leverera, eftersom det var din grupp.
Ja. Men tur att du åstadkom någonting som tappar lite fokus från nervositeten.
Ja, det är ju helt sanslöst. Jag tyckte att jag hade planerat det så väl. Och allt var med i min portfölj. Och sen när jag kommer dit och det är bara en halvtimme kvar tills ni sitter där inne allihopa, då inser jag att batteriet är slut i min dator. Hela min PowerPoint som jag ska visa ligger lokalt på datorn. Och ingen laddare.
Nej.
Jäklar vad nervositeten sköt i topp, kan jag säga. Och som tur var så hade jag ju då en kollega med mig. Så han bara, okej, då gör vi så här. Jag får springa ut på stan och inhandla en och skynda mig tillbaka. Och så får vi hoppas att den finns.
Som passar.
Ja, som passar till just den här datorn. Så han försvann i ett nafs. Och när han har försvunnit, då kommer jag på att oh, det är verkligen rusningstid. Och han måste ju ändå över till Nordstan och tillbaka. Så tänker jag, men han är så himla företagsam. Så han, förmodligen går han före allihopa i kön. Och mycket riktigt,
ja.
Efter en stund kommer han tillbaka och säger, du vet, det var så mycket folk med. Jag sa, ursäkta, jag måste gå före allihopa. Och det fick han göra.
Ja.
Och så kommer han tillbaks. Och så sa han, det är inte säkert att den här passar, utan vi får ju öppna förpackningen och så får vi ju kolla. Men då passar den. Och då blev ju all min nervositet sekundär. För då hade ju det värsta redan hänt.
Ja, ja, det värsta måste ju ha varit att du, att alla skulle komma in där och du skulle säga, nu får ni gå hem.
Ja,
för jag har ingenting att visa.
Precis, och jag hade ju fått kört utan PowerPoint förstås. Jag hann ju inte.
Men det hade ju blivit ännu mer nervöst.
Ja, självklart. Det hade ju känts för mig som pannkaka.
Ja.
För mig är det viktigt att kunna både visa bild och prata till för att, ja, rent visuellt kunna kombinera.
Ja, och kanske hade känts rätt oproffsigt att säga, vi får strunta i PowerPoint idag, för jag har ingen slärd.
Otroligt oproffsigt. Och det hade känts som att du hade sagt, typiskt mamma, nu har hon vimsat till mig.
Nej, nej då, nej, så mycket säljning har jag att jag inte skulle säga det.
Nej, vilket tur.
Men vi sitter ju i och för sig och pratar om det uppe till podden där.
Ja, men jag bjuder på den. Och det var, jag tycker att det är rätt häftigt när livet kastar om kullen så här pang på en minut. Och man inser att okej, nu måste jag tänka om. Så vad har jag lärt mig av det här? Jo, en checklista varje gång jag ska ha ett framträdande.
Men då ska man komma ihåg checklistan också.
Ja, exakt. Men nu är jag ju två laddade så nu kan den alltid ligga i portföljen.
Ja,
nej, men överhuvudtaget alltså att också att allting går att lösa om man behåller lugnet och sansen skapligt, ja. Så fixar det sig.
Och nu har du ju fått en strukturerad kollega.
Absolut, vi är så olika, jag och Janne. Och det är kul att jobba ihop så,
ja.
Just för att vi är så olika och kan ge och ta. Han är ju lite mer fyrkantig och otroligt strukturerad. Och jag är ju, har ju nästan inga kanter och flyter ut och han håller ihop oss och jag sprättar isär, så att säga.
Ja, det jag tycker låter som en bra kombo.
Ja.
Då blir det ju en slags mellanting.
Absolut. Ja. Det är ett praktiskt arbetssätt. Mm. Eftersom vi är ute på företag och jobbar. Och både föreläser och har som ett utbildningsprogram.
Mm.
Ja, det är coolt.
Men då måste jag fråga dig en sak.
Mm.
Vad är det bästa som har hänt på din vecka? Eller två. Du kan få ju, det var ju två veckor sedan
vi hade sist.
Så att du kan få säga på de senaste två veckorna vad som är det bästa som har hänt dig.
Hjälp! Den här har vi inte tränat på.
Nej, men det är skitbra att reflektera över det. Ibland kan jag reflektera över det bara över dagen.
Mm.
Vad är det bästa som har hänt mig idag? Till exempel. Och nu kan du få chansen att göra det på den här veckan. Mest för att uppmärksamma sig själv om bra saker.
Ja. Ja. Och jag kommer inte på vad som är det bästa som har hänt under de två veckorna som har passerat så här snabbt. Men jag kommer på.
Men ta något som snappar upp i huvudet bara.
Ja. Jag tar något helt annat. Rakt upp och ner. Tjo. Jag träffade en vän idag på en lunch.
Mm.
En lång lunch.
Ja.
Och jag kom på mig själv med att ha ett medberoende beteende.
Mm.
Och det var som om en stor himmel av insikt bara ramlade ner över mig. Pladask.
En fantastisk lunch där, ja. Du utvecklades.
Exakt.
Hur, och det är ju det bästa. Hur mycket bättre kan en upplevelse bli?
Nej,
vad var det bästa på de här två veckorna?
Ja, det var stort. Så jag var tvungen att ringa till min syster också och diskutera efteråt. För att det var så häftigt att komma på sig själv. Med fingrarna i syltburken på något vis.
Ja.
Förstår du? Just det här att, ja men gud. Det här är ju jag.
Mm.
Jag gör ju det här på grund av det här.
Det är också jäkligt skönt att kunna känna igen sig själv i andra.
Ja!
Jätteskönt är det.
Exakt. Och återigen att man inser att vi har så många fler likheter än olikheter. Och vi har så mycket igen av att vara medmänniskor med varann. Och kunna utbyta erfarenheter och reflektioner. Och att vi kan vara varandras vikarierande stöd och styrka när våran egen fallerar.
Mm.
Det tycker jag är häftigt.
Och det kan vi ju aldrig uppmärksamma att vi kan vara om vi inte öppnar upp oss för varandra.
Nej, exakt. Så det krävs ju att vi vågar vara nakna och sårbara och ärliga och sanna.
Och på samma nivå.
Och
att det inte är en det måste ju vara ett mötande.
Ja.
Två filer, inte en fil och nej. Någon gasar liksom.
Inte en envägskommunikation och den andra sitter och spelar duktig.
Precis.
Utan det måste ju vara ett möte,
ja.
En dialog.
Ja.
Och en väldigt öppen dialog. För mig är det så otroligt viktigt att vara sann och äkta och autentisk.
Mm.
För det är bara då sånt här kan hända.
Mm.
För om vi sitter och håller på oss och försöker vara duktiga för att hålla en mask mot någon annan, då kan du ju aldrig nå in, så att säga.
Nej, men det gör man ju inte.
Nej.
Det gör man inte. Men på vilket sätt har du kommit på att du är en medberoende person?
Och för det första så anledningen är ju att jag har en familjemedlem som har haft ett missbruk.
Mm.
Och det har jag väl kanske förnekat rätt så länge. Inte förnekat, det har jag varit fullt medveten om. Men jag har nog tyckt att det har varit en light-version. Eller det tillhör inte mig. Eller det är inte jag. Eller du vet.
Mm.
Fast jag har väl varit medveten. Men ändå hållit det på distans, så att säga. Och idag upptäckte jag nog... inte bara idag. Det har väl kommit successivt. Men det landade väl rätt så hårt idag. Så. Mm. Det är just att det här att... känna av andra väldigt, sinnesstämningar, pejla av, parera, du vet, plisa andra väldigt.
Mm. För jag tänker mig att en medberoende person är någon som uppmuntrar till, inte medvetet utan undermedvetet uppmuntrar till andras beroende också.
Så att man själv hamnar i ett behov, att jag blir behövd.
Ja, kanske. Jag vet inte.
Mm.
Men om man tar ett exempel då. Om man har någon i sin närheten som har varit i en dålig relation.
Mm.
Som tar slut och blir ihop och slut och blir ihop och slut och blir ihop. Och, ja, men du vet sådär som det kan vara när man är på väg från en relation.
Mm.
Måste man inte vara en medberoende person om man hjälper till att... eller om man inte hjälper till att göra det bästa för den här personen. Styra den på rätt väg. Att man uppmuntrar till att det ska bli ihop. Och, eller förstår du vad jag menar?
Nej, jag gör faktiskt inte det. Menar du att om jag är i relationen eller om jag står utanför någon som jag ska hjälpa? Eller
om du ska stå utanför någon som du ska hjälpa. Som är beroende av någon person.
Mm.
Som egentligen inte är bra för den personen själv.
Ja, nej. Där är jag professionell.
Ah, okay.
Där är jag professionell. Om jag möter någon som är i den ställningen så måste jag ju bara... Då får jag ju inte tycka någonting.
Nej.
Så där friställer jag mig väldigt. Och följer bara de små steg som den personen tar, oavsett var den är på väg.
Mm. Men du stöttar ju alla steg den tar.
Ja.
Även om den väljer att gå tillbaka till relationen.
Jag måste det. Ja. Mm.
Och det är det
för den kanske inte är där än.
Nej.
Nej, jag tror att... just i samtal och så, där har jag så pass hög professionalitet. Mm. Så att där kan jag behålla distansen.
Mm.
Det är nog mera i andra situationer.
Mm.
Du vet. Kanske vänskap. Kanske... ja... miljöer, arbetsmiljöer annars liksom så.
Mm. Att du fogar dig.
Definitivt.
Mm.
Och jag har blivit mycket, mycket bättre.
Mm.
Men jag ser ju nu när jag tittar i backspegeln varför jag har varit så.
Mm.
Och ofta hamnat i den, vara den omhuldande, omhändertagande rollen.
Mm. Och gärna blivit omtyckt av alla.
Gärna omtyckt av alla. Oj, ja. Och där har jag blivit mycket bättre.
Mm.
Men jag förstår nu varför jag har varit så. Varför man behöver bli behövd.
Mm.
Och därför är det ju väldigt viktigt när man jobbar som coach.
Mm.
När man ibland känner att de låter jättekonstigt. Men ser upp till mig.
Mm.
Som person.
Det kan inte alls låta konstigt.
Nej. Och då är det jätteviktigt för mig att... vi är strikt formell i min profession. För att de är ju inte hos mig för att bli beroende av mig.
Eller bli som dig.
Eller bli som mig för att de kan tycka att åh, vad häftigt och färgstarkt. Och så.
Mm.
Då är det jätteviktigt för mig att vara högst professionell. Och tillbaka till samtalet. Och med baka med ansvaret till personen i fråga, för de är ju hos mig för att, det är ju själv till självhjälp.
Du är ju ett verktyg.
Ja, exakt. Och om när jag ser tendenser till att de ser upp till mig, så har jag ju, då har jag ju investerat för mycket av själva Emma i rollen som coach.
Ja, det är sant.
Det händer inte så ofta idag, men det kan hända. Och då vet jag att nu har jag investerat för mycket av själva mig i min roll som coach. Och i min roll som coach handlar det ju om att jag ska vara högst professionell och hålla mig till samtalsmetodiken. Och titta bara på klienten. Så.
Men hur sätter du gränsen då? Om du märker att det har gått över till en, att du blir i någon form av idolroll.
Då får man vara så tillbaka till deras ämne, deras agenda väldigt tydligt till vart de är på väg, men också synliggöra det som är, vart de är på väg och vad jag upplever. För de är ju inte där för att bli beroende av mig, de är ju där för att bli inom citationstecken beroende av sig.
Ja.
Och oftast så funkar ju det.
Ja.
Det är ju ibland när det blir såna här tillfällen när jag upptäcker att det är lätt. Och att de försöker få tillgång till mig.
Ja.
Förstår du? Och eftersom jag är en öppen person och gärna lever med hjärta på vidgavel. Så ibland måste jag anstränga mig. För att, förstår du hur jag tänker?
Jag förstår hur du tänker. Och jag kan tänka mig att klienter kanske, eftersom du är så, du ger ju väldigt mycket av dig själv. Och inte bara till dina vänner utan till alla, alltså tanten på ICA också. Så tänker jag att klienter kanske har lätt att tro att du är deras kompis.
Ja, exakt. Och det är ju det som har varit utmaning länge och som jag har fått bli, som jag fått jobba på.
Men du kan ju inte bli en annan person.
Jag kan eller? Absolut inte exakt. Så det pratade jag faktiskt med den här vännen om idag. Just det här att man kan ju utbilda sig till coach. En fantastisk utbildning, ett fantastiskt redskap. Och någonting som jag har haft så stor nytta och hjälp av, även personligen. Men då får man ju lära sig metodik. Sen har det tagit lång tid innan den har etablerat sig i mig. För jag vill inte jobba med till exempel effektivisering och prestation och kapacitet och bara titta på målet. För mig har det varit så viktigt att de som går hos mig också kan njuta på vägen. Att de också kan titta sig runt omkring och se vad de har att vara tacksamma över och små framsteg och
ja, men framförallt att de är bra och inte gör bra saker.
Ja, precis.
Och för när man tycker att man är bra så kan man ju nå till sina mål. Göra inom situationstecken bra saker.
Ja. Och när man åtminstone tycker att man är okej.
Ja.
För då, lite handlar det om för mig att man kan ha ett öga på målet och ett öga på nuet. För du hämtar ju bensinen i nuet. Det kan du ju inte hämta någon annanstans.
Nej.
Och bensinen då i det här fallet motivationen. Så det tog lite tid innan jag förstod att jag var en coach som kanske inte bara jobbar så himla högpresterande så, utan mera njutpresterande om jag säger så då. Och det tog ju tid. Och det är ju där, för då var ju din fråga, du kan ju inte bli en annan, spela en roll.
Nej, att du blir den här liksom fyrkantiga.
Ja.
Bara liksom, nu fokuserar vi på målen, nu har du gått och har gjort dina läxor.
För att jag inte ska ha hjärta på bidraver.
Ja, precis.
Nej, utan därför har det tagit tid.
Ja.
För att hitta balansen som uppstår när jag investerar tillräckligt mycket av mig för att det ska bli ett sant och äkta möte med förtroende. Men samtidigt hålla distansen som gör att jag håller en hög professionalitet och att de är beroende av sig, inte av mig. Där har det tagit faktiskt flera år att hitta balansen. Men jag känner att jag gör det idag.
Du gör det?
Ja.
Ja, men det är väl det viktigaste.
Det är det viktigaste. Och jag tror att min medberoende personlighet har gjort att det har tagit extra lång tid. Förstår du?
Det är nog mycket möjligt.
Ja, att jag inte måste bli omtyckt.
Nej.
Utan att de ska bli omtyckta av sig själva.
Ja.
Och då har man ju kommit någon vart, kan jag tycka. Men det tog tid. För mig tog det tid.
Ja, och det där kommer väl hålla på att fortsätta tills man blir gammal.
Definitivt.
Det är väl det som är meningen.
Det är det.
Hade vi varit färdiga nu, shit vad tråkigt.
Vad trist.
Ja.
Eller hur? Och är man någon som tycker om utveckling och beteenden och, ja, men tänka liksom lite djupare och lite djupare, då kommer
eller tänka för mycket.
Tänka för mycket, det pratade vi ju lite om innan.
Ja.
Och det som vi kom in på, det var ju just att jag frågade dig, för jag upplever ju dig också som en tänkare.
Mm.
Och jag upplever ju mig också som en tänkare.
Mm.
Men då var ju frågan, vem är inte tänkare?
Ja.
Och hur kan jag mäta att jag är en mer tänkare
än någon annan?
Än Berit, Sixten och Stina? Liksom? Vem?
Det kommer man aldrig kunna göra.
Nej.
Man kan bara ana så.
Precis.
Men man kommer ju aldrig kunna mäta det på något sätt.
Nej.
Och det tror jag inte är meningen att man ska göra heller.
Nej. För det kan ju vara som du sa. Att en del är ännu mer tänkare, men de säger det inte. Så man får liksom aldrig veta. Medan en del som är tänkare måste... tänka högt, så att
ja,
säga.
Men du är ju en sån som tänker högt.
Ja, definitivt.
Och därför kanske du tänker att du tänker mer än andra.
Ja, för att jag låter mer.
Sitter du och tänker på det också? Att du tänker mer än vad andra gör?
Ja,
nej, men just, ja. Inte konstigt att hjärnan aldrig får vila.
Nej, verkligen. Så är det ju. Men det är en skön tanke att vara tankefri.
Mm.
Också, som jag sa. Gud, de som inte tänker så mycket, vad tänker de på då? Ja. Vad händer då? Blir det tomrum? Och tomrum är väl fantastiskt, för det är ju meditation. Det är ju avstängt, det är ju mindfulness. Oj vad gött, då är det ju bara i nuet, då behöver du inte tänka.
Men jag tror också att anledningen till att man tänker att, eller som jag tänker, att det finns de som tänker lika mycket som du och jag, bara att de inte visar det på samma sätt.
Nej.
Det är väl kanske för att det finns mycket tankar de skäms över.
Mm.
Jag tror att det finns många som går runt med tankar de skäms över.
Det tror jag också.
Och det är ju där, det är det som är olika, tror jag.
Mm.
Att man någonstans startar med en tanke som är ganska ovälkomnande.
Mm. Och en tanke som inte tänks av en massa andra, så då är den lite för konstig
för
att vädras.
Ja.
Mm. Kanske. Ja, det är klart att det finns många sådana.
Ja.
Det tror jag. Mina ska nog ha väl... ditt konstig karaktär för att de inte ska kunna vädras med någon, det tror jag. Jag tycker att de, alltså ibland förstår jag dem inte ens förrän jag har ventilerat dem med någon annan.
Ja, men det är det jag tänker. Det är väl därför du kanske gör det. Ventilerar högt för att få en feedback på dina tankar.
Ja.
Kan bli få bekräftad i dina tankar.
Ja. Nej. Ja, men att man... Att man får studs, att någon tar dem på volley på något sätt, förstår du? Att nej, då får de ju nyanser också.
Mm.
Och då är det ju bara inte en lufttanke hos mig, utan då kan man ju få en reflektion på den också. Att den kan, ja, det kan jag hålla på med hur länge som helst. Men...
För nu tänker du också.
Ja. Det var ett långt svar på en fråga, vad var det bästa du har gjort? Den här veckan.
Ja.
Ja.
Inga svar är för långa.
Nej.
Inte viktigt på riktigt i alla fall.
Nej.
Mamma, tycker du att all svartsjuka är dåligt?
Ja, mitt spontana jag säger ja, in i hela huvudet.
Okej, om du får tänka lite då. Det är du ju så bra på.
Ja, jag tror att svartsjuka för varje individ färgas av erfarenheter.
Det är nog mycket möjligt.
Och har du inte varit, om du har varit utsatt för svartsjuka, nu pratar jag stark svartsjuka. Svartsjuka.
Manisk svartsjuka.
Ja, nästan faktiskt.
Ja.
Om man har varit utsatt för det, eller att man själv har varit det. Så ekar det nog bara, ja, det är dåligt i hela huvudet. Så jag har svårt att se det positiva i svartsjuka. Ja.
Du tycker inte att man tar varandra för givet om man, det inte finns någon uns till svartsjuka i kropparna på, ja, men vi tar det i en kärleksrelation då.
Men är det då svartsjuka, undrar jag?
Vadå?
Eller är det att värna om?
Om man...
Kan svartsjuka vara att värna om?
Det är klart att det kan vara. Om den är mindre doser, så tänker jag att det är att man inte tar varandra för givet.
För att ta varandra för givet, det är ju den största boven i en relation.
Absolut. Och varför ska man ta för givet att ens partner inte skulle välja att gå vidare med någon annan? Varför skulle det vara så en omöjlighet?
Tror du menar att man inte kan leva i en relation om man skulle kunna ha tanken att det är möjligt att den jag älskar skulle kunna dra med någon annan?
Nej, men jag tänker att om man har tanken att möjligheten finns.
Risken, menar du?
Ja, men ja, risken menar jag. Att risken finns. Mm. Tror inte att man värnar lite extra om varandra?
Det tror jag.
Ja.
Det tror jag. Men då tycker jag inte det är svartsjuka.
Nej, vad är det då?
Det är det som är så spännande. Vad definierar man? Vad går under benämningen svartsjuka? Vad går under benämningen svartsjuka för dig?
Det är nog att... att man, det finns det här lilla stinget i magen. Om jag skulle tycka att min partner är alldeles, kanske umgås för mycket med någon som skulle vara fullt möjligt att han skulle förälska sig i. Kanske.
Det är
klart att jag bara undrar
det. Det är liksom undernivån. För svartsjuka. Sen kan det bara stiga.
Ja, för det är klart att man börjar. Det är inte så att man jag är i alla fall så.
Ja.
I sådana tillfällen att jag, det är klart att jag funderar över, jaha, vad är det här för person?
Ja.
Varför har de börjat umgås så mycket? Det kan ju vara, säga att min sambo umgås så mycket med en kvinnlig kollega.
Ja. Ja. Nu tänker jag, om det blir väldigt tyst nu så tänker jag.
Ja, jag förstår det.
Nej, men ja, det är klart att det är en slags svartsjuka om det tar sig uttryck så att man inte tycker om att den umgås för mycket med sin kollega. Det är en slags svartsjuka. Jag tycker det är farligt nära ägande.
Farligt?
Ja, farligt nära äganderätt, alltså ägande av någon annan och svartsjuka. Jag tycker de ligger farligt nära.
Fast grov svartsjuka är väl någon form av äganderätt, att man tycker sig ha det. Eller?
Ja, absolut.
Och det är klart att det finns dålig svartsjuka i den bemärkelsen att man nästan skulle förbjuda sin partner att gå utanför dörren.
Usch ja. Är det kärlek? Kommer min fråga då.
Jag har aldrig varit i en sån relation, så jag vet inte.
Nej.
Men du kanske har någon erfarenhet.
Ja, det har jag som ung.
Definitivt.
Jag var ju tillsammans med en kille då i flera år. Som ägde mig, så att säga.
Eller han tyckte att han gjorde det.
Han tyckte att han ägde mig, precis. Jag kan också komma ihåg att jag gärna utmanade den där gränsen då. Vilket jag inte är stolt över.
Fast på den tiden så sökte man väl lite drama.
Absolut.
Man attraherades ju av det.
Ja. Jag kan nog se mig lite som en drama queen när jag tänker tillbaka. På ett sätt som jag aldrig skulle göra. Jag har inget behov av det idag.
Nej.
Jag har tillräckligt mycket drama i mitt liv för att behöva skapa ännu mer. Men
det är jättemycket drama på filmen i min soffa.
Ja, precis. Nej, men jo, jag har levt i en sån relation. Herregud, det handlade ju bara om att hur man tittar på andra och vad man gjorde och att försöka förminska för att jag skulle förminska mitt värde så att jag inte skulle utmana den där gränsen. Förstår du? Att man kunde tala om för mig att jag var fet och ful och dålig så ingen annan skulle vilja ha mig, så att så. Och hör man det tillräckligt mycket i en relation så blir det ju en slags sanning för en. Hur jag som ung kunde vara kvar så länge, det är ju en gåta idag.
Ja, men man är ju som ett darrigt asplöv i den åldern.
Ja.
Man vet ju varken ut eller in.
Nej.
Alla utom jag då, för när jag var 20 då var jag väldigt förnuftig.
Ja, såklart. Nej, men jag kan ju titta tillbaka och förstå, gud vad mycket jag lärde mig, absolut. Men man förstår ju inte att man lär sig mitt i läxan. Då förstår
Nej, det gör man inte.
Nej.
Men man tycker väl att det är läskigt att ta sig därifrån.
Men hur, ja, ska jag tänka, hur kunde jag tycka att det är? Vi hade inga barn, ingenting. Vad var det för konstigt med att stanna kvar i en sån? Det är verkligen en destruktiv relation, det kan jag ju säga.
Men du trodde väl att du var kär?
Ja, gud, ja. Oj, ja.
Eller det var du väl, så kan man ju inte säga jag trodde. Men då var det ju det.
Ja, jag var det.
Ja.
Alltså, gud, jag var ju tokförälskad. Den här kan ju tänka dig själv. Den var ju jättepoppis och jättesnygg. Och du vet, så vill han ha mig också. Det var lite häftigt. Men jag har ju lärt mig jättemycket. Och också att våga kliva ur en sån destruktiv relation. Det har jag också lärt mig. Och se att man överlever.
Mm. Ja, för det gör man ju.
Mm.
Men det är ju för mig manisk svartsjuka. Eller kontrollbehov också.
Ja.
Ut i, så att det slår över.
Ja, och jag kan se idag, med den kunskap och vetskap jag har idag, så ser jag ju varför den här personen gjorde så. För jag tror att det inte var helt lätt att växa upp i den miljö som han hade växt upp.
Mm.
Och då tror jag inte att man vet hur man på kärleksfullt sätt behandlar en person som man tycker om.
Mm.
Det tror jag.
Ja.
Det tror jag färgade. Men det var ju den övre skalan av svartsjuka.
Mm.
Du frågade faktiskt en helt annan fråga som jag smet ifrån nu.
Ja, för nu kommer jag till nästa då.
Mm.
Finns det inte ett uns till svartsjuka i dig? Gentemot ja, min pappa då, i er relation?
Åh, oh, vad svårt. Jo. Det är klart att det, alltså, man kan inte vara i en relation där det inte finns ett uns.
Nej, men
jag tycker
det
inte
jag
att
menar.
Det är svartsjuka. Det är det jag har så svårt att definiera det som svartsjuka. Nu vet jag, nu när vi sitter och pratar om det, så tror jag att i och med att man har varit med om svartsjuka, både som själv,
mm,
men också i nära relationer av andra runt omkring, där jag verkligen har sett baksidan av svartsjuka,
mm,
så tror jag att det är så nedsmetat.
Ordet, menar
du? Ordet, ja. Så den här verbaliserade effekten på mig är så stark. Så jag tror att jag har så svårt att definiera att värna om varandra i en relation och vara rädd om mig och inte ta för givet, att definiera det som svartsjuka, det går nästan inte.
Fast,
känner jag.
Ordet svartsjuka är ju på något sätt nedsmutsat för alla, inte bara de som har dåliga erfarenheter.
Nej.
Av svartsjuka.
Nej.
Att ha varit i förhållanden som har varit destruktiva.
Mm.
Det är ju ett fult ord.
Det är ett jättefult ord.
Ja.
För mig är det definitivt det. Och jag tänker, vad går gränsen mellan att vara svartsjuk och att värna om? Men det var ju som du sa, det är det stinget i magen och ha koll lite på vem den umgås med och hur mycket.
Mm.
Jag kollar inte upp sånt. Nej, det gör jag inte. Jag har...
Men nej, vadå kolla upp?
Nej, men jag tänker inte så. Gör jag inte. Jag funderar liksom inte. Prata med det lite länge. Nej,
nej, nej,
inte alls.
Nej, nu överdrev du.
Ja, nu tänkte
mina
jag
ord.
Mm.
För du skulle aldrig, om din partner på ett flörtigt sätt satt med en kvinna i en bar i flera timmar, bli svartsjuk?
Jag måste gå in i tanken.
Det var det du gjorde.
Det vore väl konstigt om man inte var det. Det vore ju konstigt. Men jag tror inte jag skulle.
Det är det jag menar.
Ja, det skulle man. Det är klart. Och det handlar ju om att man är rädd om den. Och man är rädd om sitt hjärta.
Och det måste väl vara svartsjuk?
Ja. Nu blev det lortigt igen.
Du vill inte vara svartsjuk och inte ytlig.
De två. Inte ytlig, inte fördomsfri och fördomsfull och inte svartsjuk.
Jag vill inte vara fördomsfri.
Nej, fördomsfull, ytlig och svartsjuk vill jag inte vara.
Nej.
Och jag tror inte jag är det heller.
Fast ytlig har vi redan kommit fram till att
du... Ja, ytlig var jag ju, ja. Så det var bara att kapitulera.
Och svartsjuk sa du ju alltså nyss att du var.
Men är det svartsjuk? Är det svartsjuk?
Ja, men jag kan ha stingit i magen.
Mm.
Det kan hända.
Mm.
Som om jag skulle vara med om en sån situation som jag frågade dig om alldeles nyss.
Mm.
Om min partner skulle sitta i flera timmar
med
en annan kvinna i en bar eller en annan miljö eller på ett café eller vad som helst.
Mm.
Det är klart att jag skulle haja till.
Mm.
Det tror jag.
Mm. Och det måste man väl få göra, så länge man inte skjuter skallen av någon innan man vet hur det är.
Ja.
För det tror jag många gör.
Så jag tänker att det finns fin svartsjuka.
Eller fint sätt att värna om.
Ja, men jag tänker
för så här. Nej, förlåt.
Nej, kör du.
Mm. Nej, men jag tänker så här, du vet, nu är jag ju så ofantligt mycket mer mogen än du.
Mm.
Nej, men jag har i alla fall hängt med 20 år extra.
Ja, ja.
Och just det här att våga ge det finaste man någonsin har och det mest sårbara och mest sköra, nämligen sin egen kärlek rakt från hjärta till en annan person utan någon som helst garanti.
Mm.
På att det här kommer att hålla eller att jag får det här tillbaka. mer än det jag ser just nu. För vi står ju då när vi gifter oss till exempel och säger inför Gud och denna församling så lovar jag att vara dig trogen tills döden skiljer oss åt.
Mm.
Hur kan vi göra det? Vi kan väl inte veta hur hans kärlek eller min kärlek ser ut om 10 år eller om 5 veckor. Vi vet ju inte det. Eller en timme. Mm. Men vi får ju... Det viktigaste jag skulle vilja säga, om jag någon gång skulle gifta om mig eller göra någonting, någon, eller ge någon ett löfte, så skulle jag säga att jag kommer här från och med nu och tills döden skiljer oss åt vara autentisk och sann i allting jag gör gentemot dig. För det är det finaste.
Och du menar då att man inte skulle kunna träffa någon annan?
Jo.
Ja.
Inte så, för då är vi där igen.
Ja.
Vi kan ju inte veta vad livet tar oss ut på.
Ja.
Men jag kan lova att vara autentisk och sann. Alltså var ärlig.
Ja.
Så brutalt ärlig. Mm. Det kan man ju lova. Både sig själv och den man älskar och lever med.
Mm.
Det är det enda man kan lova. Tycker jag. Tycker jag.
Ja, det vet vi att
det är. Ja. Men det har ju du och jag pratat om förut också. Just det här att man kan ju bara lova varandra varje dag. Att jag älskar dig idag också. Jag känner att jag älskar dig.
Ja, man kan ju aldrig garantera att jag kommer göra det i 10 år.
Nej, men jag kan känna att jag gör det idag. Mm. Av hela mitt hjärta.
Ja.
Och så känns det ju såklart som att jag kan göra det i hela mitt liv.
Mm.
Men jag vet att livet kan ta en tvärsväng när man minst anar det.
Mm.
Och efter det så vet jag att man får vara sann, brutalt ärlig och autentisk.
Och svartsjuk.
Vad roligt det är. Ja, lite grann då.
Ja, lite grann då.
Men tror du inte att det är så här, tänker jag. Att ju kortare för relationen har pågått. För man har ju, det är så skört först. För du vet ju egentligen inte vem du ingår i relation med förrän du har... börja tröttna på de skitiga strumporna
nej,
i soffan.
Nej, men så är det ju.
Ja, och då är det klart att man umgås med en slags rädsla om att förlora den här. Och då kanske den färgas lite av svartsjuka.
Ja.
Förstår du? Men har man hängt ihop länge, skapat det här fundamentet, den här grogrunden som är riktig kärlek.
Mm.
Då kanske svartsjukan inte har så stor plats, utan det är mer en tillit.
Mm.
Och den kärleken är ju tokfin.
Jag tänker generellt att man borde vara lite mer ödmjuk inför att ens partner kan träffa någon annan. Förstår du? Att på det sättet ta hand om varandra lite bättre.
Absolut. Jag håller fullständigt med. För det är ju en bra tanke du har.
Mm.
Just att man inte bara tänker att det händer alla andra utom oss.
Mm.
Jaha.
För det kan ju hända vem som helst.
Ja.
Vilken fantastisk människa med den bästa självkänslan man än har. Alltså det spelar ingen roll vem man är. Det kan ju hända vem som helst.
Mm.
För det är alltid 2 personer inblandade också. I en relation.
Och man behöver ju kunna känna att man kan luta sig tillbaks och åka med i den här relationen. För jag är så älskad precis som jag är. Så jag behöver
liksom... men mer än så kan man ju inte göra.
Nej. Men det betyder ju inte att jag kan bete mig hur FN som helst. Utan jag behöver ju värna och ta hand om mig, dig och oss. Precis.
Mm.
Och det kanske man gör på ett ännu mer hjärtligt sätt. Om man är medveten om att, ja, men det kan ta slut.
Mm. Om man är lite svartsjuk.
Ja. Jo, men det är sant. Absolut.
Mm.
Det tror jag.
Jag kan dock tycka... att det är lite attraherande när ens partner har den flörtiga kanalen öppnad.
Mm, utåt.
Mm.
Ja.
Så länge man
känner... Kan du alltid tycka det?
Ja.
Mm.
För i mitt fall,
jag
har inte haft så många relationer.
Nej.
Så var den kanalen anledningen till att jag ville vara med honom.
Mm.
Förstår du?
Ja.
Den flörtiga kanalen som inte bara är mot... en potentiell partner eller det motsatta könet eller samma kön vad hur man nu är lagd.
Mm.
Att den här öppna kanalen eller flörtiga öppna kanalen är attraherande.
Mm.
Även om det är mot en annan kvinna. i hans fall.
Mm.
Förstår du?
Jag förstår hur du menar, faktiskt. Det gör jag.
Mm.
För det gör ju också att du är ännu mer rädd om det på något sätt.
Mm.
Det får inte tippa över dock.
Nej.
Så att det blir en konkurrens. Som nej. Att det blir en tävling. Men
jag menar inte att det behöver det kan vara den här flörtiga kanalen som är öppen mot en vän eller mot
sörskan på Ica också. Det är enormt attraherande. Men nu pratar vi väl nästan karisma. Alltså, det är kanske ett flörtande förhållningssätt.
Ja, precis. Och därför, för att jag vet att han har det, så gör det mig ingenting när jag ser, alltså förstår du?
Nej.
Om det hålls på en lagom nivå.
Ja.
För att då tycker jag, kan jag bara tycka att det är attraherande.
Ja. Jo, det kan jag också tycka. Absolut. För det är ju ofta sådana människor som flörtar med hela livet. Alltså som flörtar med livet, förstår du?
Det är det jag tänker också. Ja.
Och det är ju av godo. Det tycker jag också.
Mm.
Så länge inte intentionen är att göra den andra svartsjuk.
Nej, det är ju bara osäkerhet.
Ja, det är ju osäkerhet. Precis.
Och där känns det som att självkänslan saknas då i så fall.
Mm. Mm. Och det, så är det ju även, tror jag, med den grova svartsjukan överlag. Mm. Att
man är otrygg i sig själv.
Ja. Och då blir det ju lite moment 22 ofta, kan jag säga.
Mm.
Om det är två stycken som lever i en relation.
Här brummar det motorcykel utanför.
Nu har de vaknat till liv.
Nu vaknar de till liv. Ja, det är våren.
Ja,
såklart. Kommer alltid brumma i våra poddar i fortsättningen. Ja, fortsätt. Två stycken i relation.
Ja, och den ena är väldigt svartsjuk. På grund av att den har låg självkänsla och inte har ett sund självbild. Då blir den ju ofta inte den bästa versionen av sig själv. Är du med? Den blir ganska misstänksam. Jag sticker kniven i ryggen redan innan den vet hur situationer är. Ringer och kollar. Lägger mer energi och engagemang på att försöka komma på. Och försöka styra upp och försöka förbjuda och så vidare. Mm. Vilket gör att du blir ju ganska oattraktiv som person då.
Ja, det blir man ju.
Om du är så svartsjuk. Så istället då för att ta tillbaka energin och vara sig själv så nära. Och ha en så schysst självbild och vara så kärleksfull. Så att du istället blir en attraktiv person.
Mm.
Både inför dig själv och inför den andra. Så är ju chansen större att den stannar. Och att du inte behöver vara svartsjuk för att... Förstår du? Så
ja.
Det blir ju liksom... Så bakvänt. Men det blir ju ofta bakåt spinn på riktigt svartsjuka.
Mm. Ja, då pratar vi riktigt svartsjuka.
Ja.
Den tror jag inte är bra för någon.
Nej.
Alls.
Nej.
Men den här då? Balla, balla, balla. Är du med?
Mm.
Känner du dig... Vad ska jag säga? Älskad. Ja, men älskad. Mm. Om någon annan, eller din partner blir svartsjuk. Nu pratar om den här lilla svartsjukan.
Ja.
Den här värnande svartsjukan.
Ja. Ja.
Kan du känna dig lite extra älskad eller lite mer... omhändertagen när du känner att din partner är lite svartsjuk?
Ja,
lite fel ordval vatten där, men du förstår nog vad jag menar.
Ja, jag förstår vad du menar och det tror jag.
Mm. Jo, det kan vara lite charmigt.
Det finns nästan en komplimang i det.
Mm.
Jo,
det är höga.
Ja.
Svartsjuka borde vi ta tillbaka lite grann.
Ja.
Det kan vara lite bra.
Ja.
Ja.
Det kan vara lite charmigt, lite gullig. Och han är rädd om mig, han har koll på att... Ja, det tror jag.
Just den här att man märker. För man märker väldigt lätt när ens partner är svartsjuk.
Ja.
Tycker jag. Även om det är den här lilla svartsjukan.
Ja.
Om det är den här lilla svartsjukan som gror.
Ja.
Vilket gör att ens partner blir lite extra kärleksfull.
Ja.
Det kan ju bara vara fint.
Ja.
Tycker jag.
Ja, det tror jag. Det kan vara en accent. Alltså en... Ja, det tror jag.
Mm.
En krydda. Det tror jag.
Det tror jag med. Och jag skulle faktiskt aldrig ens bli svartsjuk om min partner skulle prata om andra människor är attraktiva.
Nej, gud nej.
Sånt gillar jag.
Jag absolut.
Dels för att jag gör det själv kanske.
Ja, jag tror att den som säger att den inte tycker att någon annan är attraktiv i hela den, jag tror att den ljuger.
Ja, ens partner.
Ja,
för nej, att jag ser inget annat än dig.
Jag har faktiskt en sån, så jag ska inte nämna den här, men jag vet en som säger så.
Ja.
Och jag tror att det är ljug och ruffel och båg, eller också är det någonting man försöker förtränga, för att vi är ju bara djur.
Ja, och alla tycker ju att Johnny Depp är sexy. Utom jag.
Är du en Johnny Deppare?
Nej, inte så farligt.
Du var när vi var små. För du pratade om Johnny Depp ofta när vi var små.
Okay, då.
Det var det vi pratade med vår mamma om när vi var små.
Det var Johnny Depp.
Johnny Depp.
Nej, det var det väl inte.
Nej, jag vet inte.
Nej, det är inte så att jag kommer ihåg att han...
Jag minns att du har pratat om Johnny Depp.
Ja. Men jag har säkert pratat mer om Martin Stenmark än Johnny Depp.
Mm.
Ja, nu kommer vi verkligen ifrån ämnet. Nej, men jag tror att vi är också djur och vi fjädrar upp oss för varandra. Och det är helt så det ska vara.
Mm.
Och sen attraheras vi av olika saker. Jag attraheras ju ofta av hjärnor, som vi har pratat om förut.
Mm, men det har vi också pratat om, att det kan man aldrig ge ett första intryck på.
Nej.
Så det får du lägga ner.
Det är roligt när vi tycker olika.
Fast ja, men tycker olika. Man kan väl inte ge ett första intryck. Man kan ju plocka ut hjärna och kolla vilken fin hjärna jag har.
Jo. Nej, det kan man inte.
Det är det ni gör på nätverksträffarna. En ny medlem kommer till nätverksträffen och
visar sin hjärna.
Ja, öppnar upp på ett litet hål här liksom.
Nej, men alltså, ja, nej. Nej, absolut.
För jag tror att i slutändan, inte alla såklart,
nej,
i slutändan så är det nog de flesta som attraheras av hjärnor. För det är ju hjärnorna som gör våra bra och dåliga egenskaper och som gör oss som person. Det enda det inte gör, det är ju vårt utseende.
Mm.
Och i slutändan så tror jag att vi förälskar oss i personer och hjärnor. Mm. Även om det finns de som kanske inte gör det.
Mm. Ja, ja, det finns ju både också klart, men...
Och du kan ju aldrig argumentera för att hjärnan kan göra första intrycket.
Nej.
Nej.
Men jag vill. Nej, jag håller ju fullständigt med. Jag förstår ju att det är så. Tyvärr. Men jag tycker att det här med... Jag tänker mig att alla de här som dejtar på nätet.
Mm.
Alla de här match.com och allt vad det är.
Mm.
Att de kanske får en möjlighet att...
Ja, träffa hjärnan först, ja.
Ja.
Det tror jag med.
För...
Ska jag ge ett exempel?
Ja.
Innan du fortsätter.
Mm.
Jag har ju två vänner.
Mm.
Eller jag och Rasmus har.
Mm.
Som träffades på nätet.
Alltså som är ihop. Alltså
som är ihop, ja, de har barn och alltihop.
Aha.
De träffades på nätet.
Mm.
Och det tog ungefär... Jag kommer inte ihåg exakt hur lång tid det var. Men 9-10 månader, ett år, innan de visade en bild på varandra.
Oj, då vet jag vem det är, för vi hamnade på samma fest. Och jag är lika fascinerad. Och det är väl ändå att bjussa på hjärnan.
Ja, jag menar det.
Oh.
Det är klart att man kan träffa hjärnan först, men då måste det ju vara ett sånt sammanhang.
Ja. Exakt.
Och tyvärr ofta, förlåt att jag avbryter, men tyvärr ofta så även i såna sammanhang så är det alltid tjuff en bild först upp.
Ja,
så därför är det ju häftigt att de kunde träffas utan att vita bild på varandra.
Och att när de sen väl fick träffas och se en bild på varandra, att klicken hängde kvar.
Mm.
Wow. Eller hade hjärnan etablerat en sån schysst samspel mellan de olika hjärnorna att utseende kanske ändå inte spelade någon roll.
Nej.
Oh, dit vill jag ta oss allihopa.
Fast man kan ju vara också annorlunda i verkligheten än vad man är i skrift. Man kan ju framhäva sig jättebra.
Ja, det var det jag tänkte säga. Tyvärr kan vi ju ljuga oss blåa också på nätet.
Precis. Så att vi kommer ju aldrig få liksom lära känna den riktiga personen.
Nej. Men sen har vi den här andra. Okej, nu var ju vi sponsrade av Gud, Buddha och änglarna. Mm. Så jag måste ju bli lite flummig.
Ja. Du måste ju komma in med en regelrätt reklam.
Ja, det är väldigt viktigt att få lite reklam. Nej, men du vet att det här mötet när det säger klick. Du behöver nästan inte säga något. Ingen har sagt något.
Nej.
Men du inser liksom att det händer något. Och det kan ju vara en vänskap. Och då tror jag att det är något slags själsmöte.
Mm.
Du vet det här som, wow, du är fullständigt oskyddad. Och du kan inte välja det ens en gång. För att det tror jag är häftigt.
Det kan ju ske, som sagt, ske med en vän också.
Det kan absolut ske med en vän. Och man inser att gud, men
är vi syskon i tidigare?
Ja, exakt. Man nästan kan börja en mening och den andra kan fortsätta, fast vi bara har träffats i en kvart.
Mm.
Det tycker jag är häftigt. Just när jag tror att man möts på ett djupare plan. Att man har en outtalad kommunikation.
Kanske har man träffat sig tidigare, det jag vet inte. Men den är häftig. Man pratar ju ibland om själsfränder också. Och det kan du ju ha både med vän och med en kärleksrelation. Och det tror jag kan vara ett sånt möte också.
Tänker du också att man kan vara svartsjuk i en vänskapsrelation?
Jag tänker definitivt att man kan vara svartsjuk i en vänskapsrelation.
Jag tror att det är vanligt.
Jag tror att det är vanligt, men jag tror att den är ännu skamligare. Tror du det?
Jo, kanske. Att det är lite mer, vad ska jag säga, befogat att vara svartsjuk i en relation.
Ja, precis så menar jag. Att det är mer befogat i en kärleksrelation än i en vänskapsrelation. Men jag har sett det. Så det är inte bara något jag tror. Jag vet att det finns. Men då kommer min nästa fråga. Tror du det är vanligare bland tjejer än killar?
Ja.
Eller hur? Och det är lite tråkigt kan man känna. Men jag tror att det är så.
Men har du varit vänskapssvartsjuk någon gång? Kan du komma på dig själv och ha varit det i olika tillfällen? Jag kan tänka lite här medan datorn surrar.
Ja, som mellanstadieelev, ålder.
Inte vuxen ålder.
Jag tror inte det. Nu kanske jag kommer på något sen när vi har lagt på, höll jag på att säga, som vi satt i telefon. Men när vi har slutat. Men inte vad jag kommer ihåg. Men jag kände mig däremot mitt emellan några kvinnor ett tag. Där den ena slog som min gunst mot den
mycket
andra.
Mycket svartsjuka.
Ja, det har jag varit med om. Men jag kan inte komma på. Nej. Jag kan ha varit lite svartsjuk om det är avundsjuka kanske. Mellan mina systrar. Inte mellan dem. Utan att jag kände mig lite. Men det är för att jag är sladdis kanske.
Att du inte liksom har fått vara med dem.
Ja.
Lika mycket som de är med varandra.
Ja.
Även när ni bodde på samma ort.
Ja.
Eller är det mer idag när ni inte bor på samma ort?
Nej, absolut inte. Idag känner jag aldrig så. Aldrig någonsin. Aldrig.
Du blir mer avundsjuk att du inte får vara med.
Ja, för jag vill också vara med så.
Ja.
Och att jag kan säga det och att jag blir grön därför att jag tycker om dem. För att
ja,
jag vara med.
Ja, men avundsjuka behöver inte alltid vara dåligt heller.
Men när jag var yngre då kunde jag nog tycka att jag hamnade lite på undantag och kanske blev lite avundsjuk att jag inte var med i deras gäng så att säga. Ja, det har jag kunnat gjort. Definitivt. Har du?
Jo, men det har jag nog gjort. Lite sådär. I vuxen ålder också kan jag komma på att jaha, nu hittar de på saker. Varför frågar de inte mig? Varför inte jag var med? Lite så. Och då tycker jag inte om mig själv när jag tänker det. För jag vänder på det då. Och tänker att skulle jag vilja ha med alla mina kompisar samlade i alla tillfällen och vara med dem jämt?
Nej.
Klart att jag inte vill.
Nej.
Det är klart att de inte vill vara med mig jämt.
Nej, så är det ju.
Så att då,
fast det är bra ändå att kunna vända på det så.
Jo, precis. Så att ja, jag kan komma på det ibland. Men jag är bra på att vända det. Så att det är väl okej. Mamma, det är väl okej.
Ja, det är okej.
Ja.
Men jag tänker också, har du aldrig känt avundsjuka inför dina syskon?
Jo, det kan jag ha gjort.
Oj, nu håller jag i mig.
De gånger när jag kände att jag varit stor så fort.
Förstår du?
Jag varit ju stor väldigt fort. För att jag valde att bli stor väldigt fort. Och de inte gjorde det. Så kan jag väl ibland känna att de fick mer av det här lilla gubben, lilla gubben. Så.
Mamma, pappa, kärleken.
Precis.
Ja.
I vuxnare ålder. Men det har jag valt. Men jag har kommit på det också att det är bara att säga till för mig när jag behöver en kärlek.
Ja.
Man behöver ju faktiskt inte gå runt och vara avundsjuk.
Nej,
utan
absolut.
Man kan ju faktiskt bara be om det.
Eller använda sina avundsjuka. För det är ju det du gör då på något sätt. Att man tittar avundsjukan i vit ögat och känner, men gud, nu är jag lite avundsjuk. Vad betyder det? Jo, det betyder att jag vill också ha kärlek.
Ja, förstår precis. Du? Och då blir ju det något positivt också i slutändan.
Ja. Jag tror, nu när vi säger det så tror jag nästan man kan använda sina avundsjuka överallt. Alltså, förstår du? För den säger ju oss någonting till oss själva.
Ja, precis.
Mm.
Och det går ju oftast alltid att göra någonting åt det.
Mm.
Acceptera, hantera.
Ja,
något av det.
Precis, jo men det tror jag. Och idag kan jag nog, om jag blir avundsjuk på någon, inte vad jag kommer på nu, men då kan jag ofta säga det också. Nu blir jag så avundsjuk på dig, jag blir grön, men jag unnar dig det.
Mm.
Men jag blir avundsjuk.
Ja, för att man kan ju bli avundsjuk utan att missunna.
Ja, exakt.
Och den avundsjukan, då är jag åter tillbaka till det. Den är också positiv, för den kan man ju använda som en sporre
till
sig själv.
Till sig själv.
Shit, det här vill jag också ha. Nej, men det vill bara se till att få det eller fixa det.
Ja.
För du kan ju, du är med.
Återigen så säger den avundsjuka någonting till mig om mig.
Ofta som man själv vill ha.
Ja, faktiskt.
Mm.
Så det är ju positivt.
Ja. Så vad säger vi nu då? Svartsjuka bra.
Kan vara jag.
Avundsjuka bra.
Kan vara jag. Men också säger vi att det kan också tippa över och bli något negativt. I både svartsjuka och avundsjuka.
Mm.
Och någonting vi har kommit överens om också är att både... Framförallt svartsjuka har en verbaliserande effekt på oss och var ett väldigt negativt laddat ord.
Mm. Precis som ytlighet.
Precis som ytlighet faktiskt. Mm. Men det är så gött att kunna vända på orden och titta. Kan man titta på dem från perspektiv?
Mm.
Mm. Tycker du vi ska runda av lite?
Mm. Det är ju det jag precis gjorde.
Ja, det var det du precis gjorde. Precis. Men jag tänkte om vi skulle bjuda på något klokt ord på vägen.
Mm. Eller en uppmaning. Eller vi frälser ju ingen.
Nej,
men vi tar både och. Vi tar ett klokord och en uppmaning. Mm. Jag tänker bara att, alltså, ge er ut och värna lite mer om både era vänskapsrelationer och kärleksrelationer.
Mm. Definitivt.
Att man uppskattar varandra lite mer och inte tar varandra för givet.
Mm. Och vara rädd om varandra.
Mm.
Det tror jag är viktigt.
Mm.
På riktigt.
Det är viktigt på riktigt.
Ja.
Ta din avrundning här med ditt klokord. För jag vet att du sitter på
en. Sitter och håller på en sån här favorit.
Mm. Då kör vi. Favoritiska ut.
Ja. Om kärleken vore meningslös för att den inte vara för evigt. Så är livet det av samma orsak. Ja. Och med de orden så tänker vi avrunda för idag. Och innan vill jag bara för er som vill kontakta oss.
Eller som är nya här faktiskt.
Eller som är nya lyssnare faktiskt. Mm. För vad jag har förstått så har det blivit lite nya varenda gång.
Mm.
Mig kan ni då hitta på min blogg. Som är livskrafter.blogspot.com. Eller min mail. emma@livskrafteremma.com.
Mm.
Och då kanske du också ska säga lite.
Mm. Jag bloggar och fotograferar på fotografjossephoine.blog.se. Och maila mig, det kan ni göra på jossephoine_karlsson@hotmail.se.